just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut, var det onsdag?
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Hej, Klara och Malin här. Från och med nu hör du oss bara hos Podmi.
Och vi har en present till dig. Om du använder koden Volin och Klara så får du 30 dagar gratis. Obs! Koden kan bara användas på podmi.com. Så gå in på podmi.com, starta ett konto och skriv in koden. Sen kan du lyssna i appen. Gäller endast nya kunder.
Det här är en podd från Aftonbladet.
Men alltså, vi behöver inte hålla på och prata om att jag är sjuk, för att det hörs ju. Och också så är det jättetråkigt att höra poddare prata om vilket avsnitt det är och tänka sig. Och oj, 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 det trodde vi aldrig. Verkligen. Så vi konstaterar bara att det är avsnitt 20. Och så vill jag säga till dig att jag gjorde... Förlåt. Jag gjorde odelen på högskoleprovet.
Ja.
Och fick 19 av 20. Och det är inte skryt om du trodde det. För jag tycker att som journalist ska defaultläget vara alla rätt på odelen.
Ja.
Ja. Men jag visste tydligen inte vad mytos är. Jag menar, om man bara hade hört det och inte fått något alternativ så hade man kanske trott någon grekisk sås. Men det fanns inte med som alternativ då. Och då frågar jag dig, vet du vad mytos är? M-I-T-O-S.
Volin och Klara. Med Malin Volin och Klara Lidström.
På högskoleprovet får man väl alternativ?
Ja, just
det. Men det får inte.
Du får.
Det tycker jag ändå hjälper lite.
Det är någonting inom sjukvård, kropp, så.
Nej, alltså jag vet inte. Jag har ingen aning.
Nej. Nej, men det är i alla fall vanlig celldelning. Och nu ska jag gissa någonting. Och du får inte bli sur. Eller ja, det får du väl. Men jag kanske inte kan bry mig så mycket. Jag gissar att du aldrig har gjort högskoleprovet.
Nej. Det har du helt rätt. Jag har aldrig gjort högskoleprovet, jag gör alltid språkdelen. Och jag brukar alltid få 19 eller 20 på den. Så jag är väldigt besviken att det vill jag verkligen skryta om. För att skulle jag göra högskoleprovet skulle jag nog inte få särskilt höga, alltså mattedel. Jag kan inte tänka mig att jag skulle klara någonting i den. Jag kan ju inte gånga tabellerna längre. Liksom.
Jag har förstört så många liv. Men varför tror du att jag inte tror att du har gjort högskoleprovet?
För att jag är pantad.
Nej. Nej, men ja, du har väl inte pluggat på högskolan? Och då så måste man ju inte göra högskoleprovet. Nej. Eller man kan ju plugga på högskolan utan att göra högskoleprovet för all del. Men om man sket i skolan som jag gjorde så var man tvungen att gå och sätta sig.
Mitt svar är att jag har ju aldrig sökt någon utbildning där jag behövde mina betyg till någonting.
Mm.
Och hade jag gjort det så hade det nog gått bra, för jag hade jättebra betyg. Mm. Så kan jag säga.
Det var en annan fördom jag hade om dig. Men Aftonbladet publicerade ju samtliga riksdagsledamöters resultat.
Ja.
Och det är en sån sak som jag kan tänka mig att du skulle kunna sitta och gotta dig.
Du har så mycket fördomar och den där var helt fel. Jag bryr mig inte ett dugg, för att jag lider bara med, alltså, hur hemskt det är om man då tänk man har gjort högskolan. Man kanske kom in, sladdade in där bakfull och bara, jag måste göra högskoleprovet. Och så kommer det jaga resten av ens liv att man skrev jättedåligt. Jag tycker så synd om folk att det ska vara någonting man drar fram.
Jaha, nej men snälla. Det är inte som en pedofildom. Alltså,
nej men det... Ja, för det är jättesynd om folk om man drar fram.
Men, nej men, för, ja, men alltså för högskoleprovsresultatet, jag tycker inte att det säger så himla mycket. Jag, kanske om mig, för att jag fick bra, men man behöver inte, man ska aldrig skämpa.
Vad fick du på högskoleprovet då?
Ja, bra följdfråga. Jag brukar säga, för jag skrev det 3 gånger för att jag behövde den där extra höjningen för att komma in på min utbildning. Och jag tror att det sista testet var 1,5 eller 1,6.
Det är väl jättebra.
Och, ja, det är svinbra, men jag hade ju hellre haft 2,0, för det är ju någonting. Ja. Det är ju någonting man kan gå runt och prata om man inte har. Ja, men så du, för min fråga var till dig att om du hade gjort högskoleprovet och fått ett dåligt resultat, hur hade du känt då om det hade publicerats i, låt säga, Aftonbladet?
Nej, men det är jobbigt, för att även om man själv vet att det säger inte så mycket om mig, det kan bara säga någonting om vissa delar av min kunskap, så är det ju ändå en stämpel liksom. Och jag tycker inte det är så kul, eftersom jag redan har ett jobb där folk stämplar mig som idiot, nämligen att vara en influencer. Så jag skulle tycka det var jättejobbigt om jag gjorde högskoleprovet, det gick dåligt och folk skulle plocka fram det hela tiden. Det skulle jag inte alls gilla.
Jag gick ju faktiskt en kurs. Jag bodde i Stockholm och så skulle jag skriva högskoleprovet den andra gången. Och då gick jag någon sån här studieförbundet någonting sånt där, ABF, någon sån kvällskurs. För att, och då pluggade man ju inte olika, utan det var just, jag minns inte exakt, men det var att lära sig, jag ska inte säga rytmen, men formen, och att man måste, och det var ju inte så här, var tredje kommer vara B. Och det hjälpte ju faktiskt, för jag skrev ju bättre sen.
Men prov är ju så, det är det som är så dumt med prov, att det ofta är så att man ska lära sig förstå hur den som gör provet vill. Att det kan vara, man kan också lära sig veta hur vissa lärare tänker. Alltså, det har ju ganska lite med kunskap här, utan att liksom förstå systemet bakom. Det är väl en ganska vanlig kritik mot prov, tänker jag, att det blir, man kan läsa en kurs hur man gör prov, så går det bättre på provet, fast det säger ju inte så mycket om kunskapen, bla bla bla, helt självklara saker. Men ja, jag tänker i alla fall vidhålla det, eftersom jag inte har skrivit högskoleprovet.
Kommer du ihåg begreppet curling?
Ja.
På Wikipedia så står det lite då vem det kommer ifrån, någon dansk givetvis, och så vidare. Och så står det så här, se även ung och bortskämd. Då tyckte jag det lät så roligt. Men, och så klickade jag, och då blev jag påmind om att, ja, men det var ju en serie, ja, en reality-serie, som var en svensk variant av den brittiska reality-serien Young, Dumb and Living Off Mum. Ja. Och jag minns denna så väl, att det var många, kanske jag också, jag kan inte minnas vilket år jag tyckte var, att den inte hörde hemma på SVT. Och efter 2 säsonger så fick de, och kanske då eventuellt jag också, rätt. För då började den sändas på TV3. Där den hör hemma.
Var inte Daniel Paris känd genom den? Var inte han med i Ung och bortskämd?
Han vann 1:a säsongen. Jag vet inte.
Ja, vilken var det?
Vill man det? Ja, men...
Jag vet inte, är det mest Ung och bortskämd, eller är det den som lyckas skärpa sig mest? Jag minns inte, jag har sett bara något avsnitt av det programmet. Jag minns inte. Skitsamma.
Den som lyckades sätta på en färg 60 och åkte ut i 1:a avsnittet, den vinner väl, eller? Ja. Men curling, används det längre? Frågetecken.
Nej, visst känns det som att det dog ut. Det hade en peak där några år, men nu tror jag inte man använder det, om man inte använder det lite mer som att alltså så här, som ett begrepp som man använder, nej, jag kan inte prata, nej, det används inte längre.
Nej, men vad tycker du är curling?
Alltså, jag har ju ganska mycket åsikter om curling, för att jag skrev ju 2013, så skrev jag ett blogginlägg om curling som fortfarande driver jättemycket trafik till min blogg, för att det här engagerar tydligen, och det, rubriken på inlägget var så här: problemet är inte barn som curlas utan barn som aldrig curlas, och det kan sammanfatta hela min inställning till curling. Alltså, man menar väl att man är en förälder som sopar vägen för barnen så att de aldrig ska få några hinder, det ska aldrig bli några, det ska glida liksom smidigt, det ska inte bli några problem, och sen så gör man barnen bortskämda och oförberedda på livets svårigheter. Det är väl det man menar med curling.
Jag vet att jag har skrivit 11 000 krönikor i ämnet,
ja,
då när det begav sig, för då var jag ju också väldigt mycket mer mamma barnorienterad än jag kanske är nu, mm, när jag liksom har övergivit mina barn. Nej, men jag är inte lika, intresserad längre. Eller, jo då, nej då. Men, och då hade jag väl kanske lite olika åsikter då, beroende på vilket år det var och vad jag ville tycka den dagen. Men, ja, men, nej, men jag är helt enig. Och att ta bort hinder så att de inte märker de hindren hemma då när föräldrarna är med. Ja, men sen när de dyker upp då ska de vara helt hjälplösa, för de har inte sett de hindren förut, det har inte hänt. Nej, men då kommer de ju när de kommer. Jag förstår inte problemet med att, men det beror såklart på vilken ålder man pratar om, men jag ville fråga dig, när kommer du på dig själv med att curla dina barn? För det måste ju ändå finnas situationer där du tänker att nu gjorde jag det lite för lätt. Eller?
Jo, absolut. Alltså grejen är att så här är det med curling också. Det här är ett vanligt missförstånd, att man curlar för barnens skull. Jättemycket curling gör man för man curlar sig själv. Till exempel att man låter barnen slippa ifrån att plocka undan middagen. För det är så jävla jobbigt att tjata om att de ska plocka undan middagen. Det är mycket lättare att jag bara gör det. För mig tar det 3 minuter att få barnen att göra det. Kanske det kräver diskussion, någon av syskonen går från bordet och gör inte det de ska, så blir det bråk mellan syskonen och så travar de in i maskinen, så har de inte sköljt av den, så måste man gå själv. Alltså det är så mycket med curling som man gör för att skydda sig själv som vuxen, för att det är så jobbigt att fostra barn. Jag skulle säga att jag är så himla stolt varje gång jag inte tar det easy way som vuxen och curlar, utan orkar vara den pedagogiska vuxen som säger, nu städar vi barnrummet ihop och nu ska vi se här. Du hjälper till att sortera. Alltså, vet, att det är till exempel att göra mycket saker med barnen, typ på ett pedagogiskt sätt. Alltså, istället för att bara göra det själv och inte säga något till barnen, låta dem gå från bordet eller låta dem gå och spela datorn med att man själv städar rummet. För att det är mycket mer rofyllt och mycket enklare. Och det är jätteskönt att curla barn, för att man gör ju oftast lättare för sig själv. Sen binder man väl ris åt sin egen rygg längre fram, tänker jag. Men jag vet inte, där kanske du har en poäng blir de verkligen så där handlingsförlamade som man målat upp det? Jag vet inte.
Ja, men det kanske de blir. Men så, de kommer ju tvingas sluta vara handlingsförlamade sekund senare. De kommer inte bara stå kvar och dö.
Nej, och det här har jag tänkt på. För att jag hade bara en stora syster. Vi var 2 jättesköttsamma, duktiga flickor som gjorde läxan och var snälla och lugna. Skrikt. Och så här. Och jag, men det var liksom inte jobbigt för mina föräldrar att ha oss, det kan jag inte tänka mig. Jag tror att det är mycket jobbigare för mig att ha mina barn, för de är mycket stökigare och röjigare och har mycket mer.
Jag kan tänka mig att du var asjobbig lillgammal. Man kan väl vara jobbig på olika sätt. Jag tror att du var jättejobbig.
Ja, så var det säkert.
Tror. Ja.
Nej, jag förmodligen har ingen självinsikt om det som var riktigt vidrigt och jobbigt för mig. Men i alla fall så jag fick till exempel frukost på sängen av min pappa tills jag började gymnasiet. Okay. Men alltså, och det kan man ju tycka så här, åh gud vad hemskt, men det var väl bara så att min pappa, han hade tid och han hade ork med det. Och han tyckte så här, han hade en tonårsdotter som hatar att äta på morgonen, som har jättesvårt att vakna, då kunde han komma med en frukostbricka och hjälpa mig med det. Och så var det, fick jag någonting i magen, jag kom iväg i skolan till tid, jag kunde prestera i skolan för att jag inte var helt vrålhungrig. Var det curling? Definitivt, men hade det hjälpt om han hade sagt, du får fixa egen frukost? Nej, det hade det inte gjort, för då hade jag inte ätit någonting. Och jag hade varit jättesur och trött och ännu smalare än vad jag redan var. Det hade inte alls blivit bra. Betyder det idag att jag inte kan göra frukost? Nej. Alltså jag kunde knappt slå på en tvättmaskin. Jag kunde knappt trava in i diskmaskinen efter middagen när jag bodde hemma. Alltså jag var så bortskämd när jag bodde hemma. Första veckan jag flyttade hemifrån så ställde jag mig och lagade kåldolmar. De var ju jätteäckliga förstås. Men jag liksom varit jättehuslig direkt jag kom till mitt eget hem. Och har ju alltid liksom kunnat ta hand om mig på det sättet sen. Det hängde liksom inte alls ihop, de 2 sakerna. Jag tror att man gör så mycket kopplingar som inte nödvändigtvis finns där. Med det sagt så har ju mina söner jättemycket sysslor hemma. För att jag tänker att de är 3 pojkar. Jag vill inte uppfostra pojkar som inte kan sätta igång en tvättmaskin, inte kan lasta en diskmaskin och ska ha frukost på sängen. Och framförallt inte om de ska utsätta eventuella framtida partners för det beteendet. Så att Jag har ju själv blivit curlad, men kanske curlar lite mindre på det området mot mina barn. Men jag orkar eller inte, för att jag jobbar mycket mer än vad mina föräldrar, eller vad min pappa jobbade, ska jag säga. Och har också mycket röjigare barn.
Jag tycker att det är kanske 10 situationer per barn, så 50 situationer per dag, där jag tänker, ska jag säga ja till det här nu, eller ska jag hjälpa till med det här nu, eller ska jag fixa det här nu, eller ska jag säga gör det själv, och så vidare. Och så ska jag stå och göra någon analys. Ja, det orkar man ju inte med. Men ett konkret exempel på curling som där, och där det inte handlar, för jag tycker det var väldigt intressant det du sa om att man, det är ju sig själv man curlar, för att livet blir mycket enklare att bara göra det själv och så vidare. Men någonting jag gör som absolut inte hjälper mig, det är att jag jag kan ställa skorna i hallen bredvid varandra rakt och lite så öppna precis framför dörren, så att de bara ska kunna hoppa i och springa. Va?
Det var det sjukaste curlingnivån jag har hört. Vad ska det, för du vill så jävla fort att de ska komma hemifrån på morgonen.
Ja, nej, men jag
är det så, eller varför gör du det?
Ja, men jag tänker så här, lilla gumman, det är så här stressigt i bussen eller, och ja, och då va, det kostar ju mig ingenting att ställa skorna redo.
Nej, alltså det är också det, för men det är också det att det har ju också med empati att göra, för att grejen är att det är ju väldigt jobbigt att vara barn. Det är så himla mycket som är jobbigt att vara tonåring också. Jag var jämt sen till bussen, jag hittade aldrig mina skor, för den ena hade jag sparkat av mig så den låg liksom på typ en hatthylla. Alltså så här, det, och så var jag jättevideostressad. Gud vad skönt om någon hade ställt ihop mina skor, och ofta var det ju att pappa kom och hjälpte mig leta rätt på dem när jag skulle iväg. Ja, vilken bortskämd skithöge. Men grejen är att vi har ju någon missuppfattning om att man ska bara vara så snäll som någon förtjänar, typ. Men det är ju precis tvärtom. Om man ska lära barn empati, så är det ju att vara snällare än de förtjänar, för att de i sin tur ska vara snällare än andra förtjänar. Alltså, jag är så himla trött, jag är så ledsen och trött, jag orkar inte duka av middagen idag. Okej, liksom, men då tar jag den idag. Gå och lägg dig och vila en stund och så. Alltså, det att göra den saken är ju också att lära barn empati för när någon är svag. Men sen är ju curling, det som kan bli fel med curling är ju det här att jag gör det själv för det är lättare. Det kan ju, när man har barn som är lite äldre, eller för en all del sin äkta make, som förstår det där. Så det här ser man ju ganska ofta, män som gör att man är så här, någon ber en om hjälp och så gör man det så dåligt så att man aldrig behöver göra om det, typ så här. Nej, och då blir det så här, jag kan inte låta min man tvätta för han krymper alla mina fina kläder. Gud vad smidigt, så här, då slipper ju han göra det, för då har han varit så dålig. Men det kan jag ju också villigt erkänna, sådana sidor har jag ju också. När jag någon gång måste till exempel fara till verkstaden med min bil, eller våran bil då, då är det så jobbigt och det är så krångligt och jag är på så dåligt humör och jag ringer och frågar saker, vart var det när man skulle lämna nyckeln någonstans, till min man istället för att gå in och fråga receptionen. Så blir det ju ett, då kan ju säkert han känna så här, men jag gör det själv, det är så jobbigt när hon ska göra, hon är sån jävla martyr liksom. Så att det är ju någonting jag också använder själv när det...
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på Postnord.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Passa mig, så jag ska inte liksom kasta sten i glashus.
Hela livet är ett enda tv-spel av manipulation och fejkade reaktioner.
Men det är intressant att du sa att du har skrivit så mycket om curling, och det har jag också gjort, och att det är ju så att det kanske fortfarande, får vi se nu här hur bra det här poddavsnittet går, men att det är lite som amning, det kanske aldrig liksom går ur tiden, det är en klickmagnet, folk kan, alltså det går inte att, alltså om jag skriver amning, jag får ju hur mycket kommentarer som helst, fast alla tycker ju samma, där att det är rätt, du ska få amma överallt, ja. Men jag tänker också att jag kan bli ändå provocerad av curling, för det är också så här att den debatten får ta så mycket plats. När den kom, när man kände liksom att det här är ett sånt jävla medelklassprivilegie att vara så här, chassé för ofta till träningen, borde jag låta dem ta bussen själva liksom. För jag pratade om det här då med min svärmor som jobbar som lågstadielärare och har jobbat i många liksom, områden där det är barn som där det har både klasser där barnen har, föräldrarna har god ekonomi och väldigt utsatta områden. Och hennes reaktion på hela debatten när den kom var ju bara så här, men jag önskar att någon kunde curla mina skolbarn, att någon kunde skjutsa dem på en träning, att någon kunde packa en frukt in dem, att någon kunde hjälpa dem med läxorna och kanske liksom läsa för dem på kvällen. Att det är så, det är så, problembeskrivningen är liksom medelklassen och våra barn. Och så här, men jättemånga barn skulle behöva mycket mer curling och mycket mer stöd och mycket mer undansopande av problem. För att det är ju så, alltså, när man är liten har man så många olika saker som är jobbiga, så man kanske måste sopa undan vissa saker för att kunna hjälpa barnen med att orka läxorna, att orka lära sig läsa, att få kompisrelationer att funka. Då kanske man inte kan samtidigt genomdriva alla de här olika uppfostringstankarna man har om hur man ska ställa upp skorna efter sig i hallen. Alltså man måste ju som välja sina strider. Men man har gjort det till en jättestor grej när för en stor del av befolkningen är det ju det motsatta som är problemet. För att för helt enkelt föräldrarna har inte resurser eller orkar inte för att de har det så jobbigt själva göra de här underlättande sakerna för barnen.
Hilma af Klint. Tänker du se den filmen?
Nej, fast jag hörde Lasse Hallström i lördagsintervju, eller söndagsintervju kanske heter.
Ja.
Lördagsintervju är ju något annat. Och då blev jag ändå lite sugen. Jag tyckte han var så rolig i den intervjun.
Ja, och bekräftade väl också det man kanske alltid har misstänkt, att han är fairly normal och liksom vanlig och grundad person. Men för att hans dotter då får man väl ändå, ska vi kalla det lite curling, att ge henne huvudrollen i en stor Hollywoodproduktion när hon aldrig har skådespelat. Det får man väl säga. Låter du dig uppröras?
Alltså inte eftersom att det är hans film. Han får väl göra vad som helst. Om hon är dålig så är det ju hans film som blir lidande. Men det går inte att komma ifrån att det är väldigt provocerande med kändisbarn som har jättemycket som har fått jättemycket förspänt och sen är så här. Men jag har faktiskt jobbat jättehårt för det här. Ja, alla jobbar jättehårt, men för vissa räcker inte det till att då få skriva på kultursidan eller få huvudrollen i en Hollywoodfilm. Eller för nästan alla jobbar jättehårt, men för dig, du börjar liksom, du börjar 300 meter liksom tidigare än alla andra eller längre fram. Jag kan inte räkna. Jag vet inte vilket håll man ska börja för att det ska bli bättre. Men de har liksom, de börjar på plus. Så det är ju superprovocerande. Framförallt att man är så, om man är aningslös kring det, om man är så här, om man är väldigt, jag fattar att jag har fått massa privilegier och jag har haft det jättemycket lättare än många andra för att jag har haft de här grejerna, då är det väl mer okej, eller vad känner du?
Jag tror att jag hade blivit mer upprörd för en år sedan, och nu så blir man gammal och trött och låter sig inte uppröras. Men som motsats då så läste jag om Camilla Läckberg och hennes son då, och han har flyttat hemifrån och flyttat till Uppsala, tror jag det var, för att plugga, och att han då bor på, det här var ju ett par veckor sedan så det har sagt löser nu, men att han bodde på ett vandrarhem medan han sökte bostad. Och jag, när jag läste det så stannade jag upp för mig själv och tänkte, varför gör han det?
Ja.
För jag menar, Läckberg skulle ju kunna ta en halv smula av sin förmögenhet och köpa en flott tvåa i centrum. Mm. Och det skulle fortfarande ändå vara en investering för henne som skulle betala sig. Men hon gör inte det, och det gör mig djupt imponerad. Och då gör inte det mig djupt imponerad på det sättet att jag tycker att de som köper en bostad till sina barn gör fel, för det tycker jag inte. Om man har sparat en massa pengar, jag menar alla pengar jag sparar ska ju mina barn få.
Och sen när de får det och till vad, det, ja, man kan ju hoppas att de inte köper droger för det. Men jag menar, vad ska jag med pengar till sen när jag blir gammal och inte vill äga någonting?
Men vad menar du att du blev imponerad att hon hade liksom självbehärskning att inte köpa en lägenhet till honom, eller?
Ja, det, men å andra sidan...
Jag blev jätteprovocerad.
Varför då?
Ja, men vad fan? Det här, nu ska jag säga en sak. Nu, det här, om ni har sagt det här förut i podden, jag tror att det kan ha blivit bortklippt när vi pratade om Kardashians en gång. Men det här är så jävla, det här är privilegierade perspektivet. Folk som har jättemycket pengar, alla normala föräldrar vill ju att barnen ska, alltså man vill ge sina barn allt, man vill hjälpa dem med allt, man vill att man vill göra det lite lättare för dem än det varit för själv. Det är den helt normala instinkten. Och sen ska folk då som har jättemycket pengar göra det svårt för sina barn, och sen ska de ha beröm för det också. Ja, mina barn är inte bortskämda, de får kämpa sig till allting. Varför då? Alltså, jag menar, det är väl bra att de får kämpa sig till några saker, men att det ska vara en sån här grej att man, det skulle jag inte göra. Nej, men alla andra normala föräldrar, det, ett annat exempel är ju folk som är så här: ja, vi har sagt till våra barn att det ska inte vara så mycket julklappar till jul, för att de får så mycket. Men folk som har dåligt med pengar, då kanske julen är den enda jävla gång barnen kan få något. Medelklassungar får ett par skidor om de vill ha skidor för att de ska på sportlov. De får en ny cykel när de vuxit ur sin gamla. Om man har vuxit upp och har inga pengar, så kanske julen är den gång då man får massa, inte ens massa, men man får lite mer saker, att det känns lite lyxigt. Och då ska alltid komma någon duktig person, antingen har de valt bort julklappar till den, för vi tänker att det är sån konsumtionshets. Och så är det alltid liksom att man ska vara så duktig på sånt som, fast man själv liksom öser lyx över sina barn i vanliga livet. Jag tänker Camilla Läckberg, hon äger väl typ ett fucking slott. Och så ska hennes son bo på vandrarhem. Det blir så här, ja, okej, nu kanske inte hon har gått och skrutit om det, men jag tycker ändå att hon koketterar med det ibland, att hon liksom har så vanlig uppfostrat sina barn. Det har hon ju inte. Bara de lägen på sin bostad de har i vanliga fall är liksom diskvalificerar dem. Det här också, för det jag skulle säga om Kardashians då, det är att Kris Jenner då, morsan, säger till sina barn: my kids have the greatest work ethic. They have such a good work ethic. Det bara pratar om arbetsmoral, arbetsmoral, arbetsmoral. Men det har väl alla människor som måste gå till ett jobb har väl arbetsmoral. Det är bara rika människor som kan ha det som en ett lite så här, det är ett litet drag jag har, att jag har arbetsmoral. Ja, normala jävla människor måste väl arbeta för att få pengar. Att man ska liksom, helt normala saker ska man ha cred för. Ursäkta ranten, men begrep du vad jag menade överhuvudtaget?
Ja, alltså, hade jag suttit mitt emot det så hade jag haft spott i hela ansiktet. Lugna ner dig! Nej, men det är bra, det är bra. Idag brinner du. Men Klara, kan man tänka sig att Camilla Läckberg på god grund är lite halvt livrädd att hennes barn ska vara bortskämda? Och ska ha en skev bild av, vilket de, precis som du säger, såklart på sätt och vis redan har i och med hur de har vuxit upp och vilka resor de har kunnat göra och så vidare. Men nu ska han ut i livet och hon vill att han ska fixa det själv, och jag tror att det är jättebra för honom, så jag står på hennes sida till 100% rätta. Det jag kan undra är, han är ju 18 fyllda, han är väl till och med 20 fyllda kanske till och med. Har inte han sparpengar? Varför köper han inte en lägenhet själv? Eller?
Ja.
Är de låst? Eller kan man göra? Ja, det kan man kanske. Ja, men du vet, när man
en
sparar
smart,
sina barn så kan man
mamma
bestämma.
Låser väl pengarna så att de inte får dem förrän de är nog förståndiga att inte köpa droger för dem.
Ja, precis. Jag,
Pokémon Go.
I vår familj, om du är intresserad, så har vi inte, då har vi gjort så att när de är 18, då är deras sparpengar deras. Vill de göra dumheter med dem, då får de ju göra det. Jag menar, får de rösta så får de väl använda sina sparpengar till vad de vill och så vidare. Och sen får de väl skaffa nya pengar då. Det är ju inte värre än så. Men jag pratade med en gammal vän till mig som, och det var nog då jag fattade att man kunde göra på ett annat sätt. Och där är, som du säger, då är pengarna inte i barnens namn då helt enkelt, utan eller hur det nu man gör för att undvika att de får göra som de vill när de är 18. Så är det någonting sånt då. För man skulle ju faktiskt kunna invända att låt honom få sina sparpengar så kan han köpa sin lägenhet. Eller?
Ja, precis. Ja. Om nu han spar pengar, det gör jag säkert räcker till en lägenhet. För de flesta kanske inte, men det är en säkert ditt körkort om man har föräldrar som har sparat åt den. Jag tänker att det är lite så att alla älskar en hero story. Alla älskar att höra om någon som har skrivit en decka, nu vet jag inte om det var så Camilla Läckberg, men de var mammalediga från ett jättetråkigt jobb eller skrev på nätten, eller som J.K. Rowling satt och skrev Harry Potter på ett café men så vaggade barnvagnen liksom. Men ingen vill ju själv ha gått igenom den förrän efteråt. Ja, det här är väldigt tydligt i kristna kretsar också att alla, när man går, det här är väldigt tydligt i kristna kretsar, uh-huh, att man älskar när det kommer någon och predikar om att de var uteliggare, de var narkomaner, de förlorade vårdnaden sina barn, sen tog de tag i sitt liv, de blev frälsta, de fick tillbaka vårdnaden sina barn. Nej, men alltså det är, och då känner man så här, gud, det här är verkligen en kristen person som vet vad den pratar om, den här har varit med om hela skiten, jämfört med någon som säger så här, ja, jag är pastorsdotter och jag har varit kristen sedan jag var liten och jag hade så här. Men sen för den här narkomanen då som förlorade liksom vårdnad om sina barn, den har den här häftiga historien att berätta. Men allt den vill för sina barn är ju att deras barn ska vara så här, min mamma var kristen och nu blev jag kristen och jag har haft en sån trygg uppväxt. Alltså vi gillar ju hero stories, men vi vill ju egentligen inte utsättas för dem själv. Det låter ju bara bra utifrån. Och ja, det känns lite som att rika personer ibland vill konstruera en hero stories för sina bortskämda barn för att det ska se bättre ut på pappret.
Men alltså, de ska liksom få kristna när de är på botten, är det värt någonting överhuvudtaget? Ja, du hade en kompis kvar, det var Gud. Jag vet inte. Eller? Var det provocerande att säga så? För jag har tappat ja, nej, men, min kompass! Vadå?
Nej, men om men om någon har liksom var på botten liksom och blev kristen och tog tag i sitt liv hit och det, då är det en jättefin berättelse om hur någon har fått sitt liv transformerat av tron jämfört med någon som alltid varit troende, haft ett jätteskyddat liv och kanske aldrig satt sin tro på prov. Så det ena tycker vi är mycket roligare att höra om än det andra, men det alla vill, alla normala människor vill är ju ändå att ens egna barn ska, nu pratar vi om tro här, jag vet att alla inte vet att deras barn ska vara kristna, men alltså man vill ju, för sina egna barn vill man ju ge dem en trygg uppväxt, men sen älskar vi att höra om när andra har överkommit stora svårigheter och testat saker som är liksom, som är sånt som inte vanliga människor utsätts för eller måste, svårigheter som inte vanliga människor behöver gå igenom och så. Men jag kan ibland känna att det liksom är väldigt mycket så att man vill både ha kakan och äta den, man ska ha den här privilegierade uppväxten. Mm. Och sen ska man ändå måla upp som att mina barn, okej, okay, de har bott i ett slott, okej, okay, de har fått åka på semester vars de vill, okej, okay, de har aldrig behövt höra oss oroliga för pengar, de har aldrig behövt höra oss, de har aldrig behövt äta havregrynsgröt i slutet av månaden för att pengarna inte räckte till mat, men de fick min sambo på vandrarhem när de letade lägenhet, och så ska man ge en applåd till det.
Ja, men vet du vad? Tiden får utvisa hur det går för den här killen. Vi får följa upp det här. I lördags så skrev jag då en kolumn om Ebba Busch och sminket och kronofogden och också en get som var på rymmen.
Oj, vilken blandning. Så... Ja, det låter som våran podd ungefär.
Ja, precis. Så nu undrar jag. Ebba Busch, kronofogden och en get. Fuck, marry, kill. Nej, bara skoja. Nej. Men jag vill att du berättar vilken som är den, alltså apropå Ebba då, ja, vilken är den absolut bästa foundationen? Och det går inte att böja det där jävla ordet. Det är som audition. Hur gick det på din audition? På audition? Foundationen. Vilken är din bästa foundation?
Jo, det ska jag berätta för dig. Vad fasen heter det? Den är från Jane Iredale i alla fall. Den är svinbra. De har ju såna torra foundations, men det är en pumpflaska från Jane Iredale. Den har inte såna ämnen som proppar i en hud och gör att man får plitor, utan den är svinbra. Man får jättebra lyster. Den kostar 300 000, alltså den är jättedyr. Så att, men den räcker också i typ ett år. Så den kan jag verkligen rekommendera om jag bara kommer ihåg vad själva sorten hette. Ja, ja. Skitsamma. Du då?
Nej, men jag gillar ju Lumene CC Cream för budget. Camilla Läckbergs son. Dior eller Lancôme för lyx då, men jag skulle tro att...
Ja, men de har ju, du kan inte bara säga Dior, du måste ju försöka beskriva vad de heter eller någonting mer, om det är en pumpflaska eller annars går du inte hitta igen i sortimentet.
Ja, men det vet jag inte.
Men då får du uppgift till att när podden kommer ut, fota av de braiga flaskorna och lägga upp dem på Instagram stories så att vi kan inspireras.
Nu ska inte du skälla på mig, för jag tog inte upp det för att just precis exakt säga vilken, utan det var så här. Jag fick ett prov i Femina av L'Oreal's True Match. Ska jag säga bara, när man får en sån där liten påse, eller vad man ska säga, antingen det är en doft man ska gnugga av eller då ett litet prov i tidningen. Alltså jag skulle ju inte bli gladare om det låg en hundralapp mellan sidorna. Alltså man blir så bara, åh!
Ja,
alltså jag är så fruktansvärt korkad på det sättet. Att, jag menar, ja, det är så dumt. Men jo, det var L'Oreal's True Match. Och så är det ju det här med prover på just foundation, att jag menar, vi har ju alla då väldigt olika hudton, så hur risken att det ska passa.
Precis.
Men den hette Vanilla, tror jag, någonting. Och jag är vanilla, fast kanske en orange vanilla, men ändå. Och jag köper aldrig L'Oreal, för att jag när man hade den när man var yngre, jag tyckte inte att det var ett bra verk och sådär. Men den var helt fantastisk.
Var den det?
Helt otrolig. Och när jag sa det till Jasmina, så säger hon det som man tänker varje gång när man får ett sånt där litet 1 ml i påse. Att de lägger en lyxigare variant i testet. Och det är alltså då inte samma kvalitet man får sen när man köper i affären. Vad ger du mig för denna granskning som jag inte har gjort?
Nej, det tror inte jag.
Okay.
Nej.
Okej. Okay. Okay. Hej då.
Hej då.
Wohlin och Klara med Malin Wohlin och Klara Lidström.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.